Nu hann jag inte. Nu hann jag inte. Ni var så snabba. Effektiva i hälsningen. Bra, bra, bra. Effektiv måste man vara när man har en student i familjen. Det har vi just nu. Om några dagar tar vår dotter Ester studenten. Det är bråda dagar, det förstår ni. Jag har tre barn. Tre tonårsbarn. Och för er som är nya här i kyrkan så ska jag också berätta att jag har bott här i Jönköping i sådär snart 5 år faktiskt. Så är det. Nej, det har jag inte. 4,5 år. Men jag började jobba för typ 5 år sedan. Ja, men när jag tänker tillbaka på mitt liv, det har jag gjort många gånger. Och det har ni också gjort, eller hur? När man sitter i ring och ska man berätta någonting om sig själv. Eller ni som har gått i bibelskola eller med i en cellgrupp. Eller när någon frågar, berätta någonting om ditt liv. Då har du bara tänkt på allt som har hänt. Och så tänker du, var ska jag börja? Kanske har du någon gång suttit ner med andra och så har man fått rita upp. Skissa upp liksom sitt liv så här, upp och ner. Otroligt bra sätt om man är med i en cellgrupp. Jag var med i en grupp där vi utgick från det när vi talade om våra liv. Ni som är med i en cellgrupp och inte har gjort det, kom igen och fråga, ska jag berätta hur man kan göra det på ett väldigt, väldigt bra sätt så att man kan få dela livets ljusa och livets svåra stunder. Minnena från det. Och när jag har fått göra det i mitt liv så har jag fått se hur de stunder när man har varit där långt nere, när någonting har varit svårt, tufft, där har trösten från Gud, min tro, men också den tröst som andra har kunnat ge mig, fått betyda så otroligt mycket. Gånger när jag har fått ett meddelande på telefonen, några enkla ord, så har orden fått landa i mitt liv. Kanske inte varit för att orden har varit så välformulerade, utan snarast att orden har kommit till mig. Är du med? Eller när någon har kommit fram och vet att jag eller min familj har gått igenom en svår tid och så är det någon som har gett en kram, eller som den där gången som jag kommer ihåg så väl när en man som inte brukar säga så mycket i den kyrkan var med inne, sträckte fram sin hand så här, la den på min axel, tittade in i mina ögon. Han såg ingenting. Men det betydde så mycket. Vilken styrka det är, vilken kraft det är i trösten. Nu ska jag läsa en av de texter som jag återkommer till många gånger i mitt eget liv. Sen står det i Andra Korinthierbrevet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också en riklig tröst genom Kristus. Alla människor går igenom perioder av sorg och smärta, så är det. Det betyder inte att det är de stunder som man inte skulle ha varit med i egentligen. Man tänker tillbaka på åren. När du gör det så finns de där tillfällena när det har varit som mörkast och svårast. Just tillfällen när någon har lagt sin arm på din axel eller när du har bett en bön, kanske kommit hit till den här kyrkan. Och så vet du att i den där stunden så har också ljuset lyst som starkast. Sorgen drabbar ju alla. Ni vet, kändisar som helt okända. Den som har allt i livet redan från när man föds, eller den som kämpar. Den som har mycket pengar eller den som inte har något alls. Och så var det också för Paulus. Han som skrev den här texten. Det finns ju andra bibelord där det talas om att han är en av de apostlarna som skulle få lida mycket. Och man ser i den här texten att församlingarna skickar till dem i Korint, de har också fått lida mycket. Annars skulle han ju aldrig skrivit de där orden i den sista meningen. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, står det. De vet väl vad det är att lida. I den här tiden så har flera kastats i fängelser. Och i vår tid tänker vi att fängelse kan vara som en... Ja, det finns ju fängelsevård. Och det är ganska stor skillnad på den tidens fängelse. Fängelse som mycket väl kunde göra att hälsan försämrades. De som var hemma hade ingen inkomst. Eller så kom man aldrig från fängelset. För sjukdomarna, de gjorde att livet ofta blev kort i fängelse. När vi var små så sökte vi tröst från våra föräldrar, eller hur? Vi kanske hade stuckit oss på en geting eller bränt oss på brännässlor. Vi kom till vår mamma, pappa, mormor, stora syster. Och när vi kom fram så kom all gråt på en gång. Du kommer nog inte ihåg det. Det är så skönt att man glömmer en del. Men du har ju sett det. När allt annat barn rusar till sin mamma eller pappa, syster, mormor. Nu för tiden så kanske man finner tröst på annat sätt. Du har säkert hört om att man kan tröstäta eller tröstdricka. Att man kan tröströka eller tröstresa har jag googlat att man tydligen gör. Tröstshoppa har någon av våra mest kända bloggare eller videovloggare skrivit. Eller tröstspela om pengar då naturligtvis. Men du vet ju själv att man kan finna tröst på många olika sätt. Sitta framför skärmen eller vad det nu är. Men Bibeln talar om att Gud kan ge tröst. Gud som har skapat oss, vet hur allt i oss är format. Hur våra nerver, känslor finns i kroppen. Gud kan möta dig och mig mitt i vår sorg. Inte bara skingra tankarna, utan låta sorgen få tröstas. Vi talar ju ofta om att Gud är den som ger livet. Ytterst, vi vet ju hur det går till när ett barn föds, men ytterst är det Gud som ger livet. Vi talar om att Gud är kärlek och att Gud ger kärleken. Vi talar om att Gud ger maten. Vi vet ju att regnet faller ner och jorden låter växten växa upp. Men vi talar också om att Gud ytterst är det som ger växten och det som gör att allt lever. Gud ger också trösten. I den här texten så talas det om att Gud är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Gud tröstar alla, oavsett om man tror på Gud eller om man tror på något annat. Gud tröstar, Gud möter oss i trösten. Han har skapat livet. Han vet hur vi är formade. Han är all trösts Gud. När livet inte blir som man har tänkt sig. Man kan ju sörja att man inte har kommit in på en utbildning eller att man inte har fått möta den där man skulle vilja möta och kärleken inte uppstod. Man kan sörja att någon man har vid sin sida har flyttat. Alltså, livet kan vara full av olika sorger. Och det är svårt att säga att den ena sorgen är större än den andra. När du tänker tillbaka på ditt liv så vet du att det finns stunder när du var 15 år som verkligen har gett avtryck i hela ditt liv. Gud är inte långt borta från den som sörjer. Gud är nära var och en. Det står i Bergspredikan, i början där, finns några fantastiska ord i salighetsprisningarna som gör det tydligt att Gud på ett särskilt sätt är nära den som är fattig i anden. Att han på ett särskilt sätt är nära den som förföljs. Och i en av de andra orden i salighetsprisningarna står det att han på ett särskilt sätt är nära den som sörjer. I en av de texterna som som jag har predikat om tidigare eller som jag nämnt tidigare. Och ibland är det ju så att en del ord återkommer. Och ibland så är det så att orden är så bra som man, när man predikar, så gärna vill att de där orden ska vara något som andra i kyrkan också kommer ihåg. Ja, då är det här ett av de där orden. Alltså jag älskar det här ordet. Det står i Psaltaren 34:19. Herren är nära det förtvivlade. Han är nära den du sitter bredvid som just nu går igenom en svår tid. Och han är nära dig när du går igenom en svår tid. Jesus står det i en av texterna, profettexterna, var en plågad man, van vid sjukdom. Och så står det vid ett tillfälle när Jesus möter Lazarus, sin vän Lazarus, att han föll i gråt. Det är faktiskt Bibelns kortaste bibelvers. I en del andra översättningar, till exempel Folkbibeln, står det att Jesus grät. Och när du har suttit bredvid någon som har varit i stor sorg, så är det så skönt att veta att Jesus inte är bortanför alla känslor. Man kan ju tänka så att Gud som har skapat allt, som ovanför allt sin heliga himmel, skulle vara bortanför det som vi känner. Men så är det absolut inte. Jesus föll i gråt, står det. Det är väldigt fascinerande att läsa om den första kyrkan. I Apostlagärningarna så kan man läsa om hur den första kyrkan växte och att Petrus predikade på pingstdagen, att människor fick vara med om under och kyrkan växer och växer och växer. Men har du sett att det också talas om att kyrkan växte genom andens tröst? För ibland tänker man att tröst är någonting litet, någonting lite försiktigt. Men kyrkan, den första kyrkan, växte genom andens tröst. Det är någonting starkt, någonting som griper tag om människor och någonting som gjorde att människor tog med sig vänner till kyrkan, till den första församlingen, som gjorde att tron växte så att det blev starkare. Så här står det. Här är när den första kyrkan har börjat att förföljas. När människor har hamnat i fängelse, då står det så här. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judén, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan. Och den växte genom, hör här, den heliga andes tröst och stöd. Den växte genom tröst och stöd. Ja, jag tycker det är så fascinerande. Det finns en styrka, en kraft i trösten. Och du som någon gång har fått känna tröst, och jag vet att det är så många av er, kanske är det varenda en av er, ni som har en tro på Jesus, som vet att ni någon gång har gått igenom en svår tid eller många gånger genom livet, har fått känna att Gud har tröstat er, gett ett nytt lugn i hjärtat. När livet har kastat er åt något håll eller mattan har dragits undan. När det ni tänkte var er plan för livet fick en helt annan riktning. Så vet ni att i den stunden, då var Gud också som allra närmast. Det finns en sån kraft i trösten från Gud. När man jobbar i en kyrka så möter man ju då och då någon som upptäcker en tro. Ni som har varit med i en tonårsgrupp eller tonårsledare vet att ungdomar som upptäcker en tro och kanske ber stanna kvar på andakterna i slutet kan gå till förbönsplatsen, kanske ett ljus som brinner, och så får man vara med och be för någon. Det är så ofta som man ber för någon som har brottats med någonting eller en sorg, och så tillsammans får man be. Ibland kan det vara som en början på en tro i den stunden. Eller när någon är med i en alfagrupp, några av er har säkert varit med i alfa eller har varit ledare och vet hur ofta det är personer som berättar om sina liv och berättar att i den där stunden när det var som mörkast, då så fick de möta en tro Då upptäckte de att tron på Jesus höll. Mitt i sorgen, där kom trösten, Guds tröst. Eller när en människa bara ramlar in på en gudstjänst och börjar komma och vill gå med, döpas. Då är det nästan alltid när jag har fått möta dem som det har funnits en tid av sorg och smärta. Men Gud har mött dem. I deras mörkaste stund så har Gud varit där. Och det har gjort att de tar stegen vidare framåt. Vill hitta en gemenskap. Möta andra som också har en tro. Och då blir det som att sorgen blir som en bro till en tro. Vare sig man är ung i ungdomsgruppen, i alfa eller ramlar in på en gudstjänst, så blir sorgen som en bro till en tro. Ni vet, man kan ha hur många högskolepoäng som helst. Men när man möter någon där man vill säga ett tröstande ord, så är det som att det är svårt att komma på hur orden ska formuleras. Det kan vara så att man är van att tala eller i sitt jobb använda ord. Men när man ska möta den människan som man vill möta i den där tuffa stunden, så är det som att orden man annars är så van att formulera inte når fram riktigt. Man hittar dem inte. När min pappa dog alldeles för tidigt så hade min Ester blivit 2 år. Hon fick se sin pappa gråta. Och jag var verkligen förtvivlad, ledsen. Och så har jag minnen ifrån det här. Jag sitter i någon soffa eller sitter ner och så kommer jag ihåg hur min dotter, bara 2 år, sträcker sina händer mot mig och vill krama om mig, torkar tårarna. Hon sa nog inget, det kunde hon inte göra, men hon kunde trösta. Är det inte så med sorgen när vi möter, att det är inte alltid de där rätta orden som behöver sägas? Ibland är det bara att man hör av sig. Ibland kan de där orden om att man inte vet vad man ska säga vara de allra finaste. När jag har gått igenom mitt livs svåraste sorger så är några av de orden just formulerade så. Vi vet inte vad vi kan säga, men vilken betydelse det meddelandet eller hälsningen kan ha. Eller den där armen på axeln som jag talar om, som kan betyda så otroligt mycket, som gör det än idag, många, många, många år efter att han la sin hand på min axel. Vi behöver aldrig, aldrig fundera så lång tid så att vi glömmer av att skicka meddelandet eller av. För orden behöver inte formuleras så väl. En 2-åring kan komma med tröst. Men Bibeln talar också om att den helige ande ger oss ord. Titta här. I den här texten som jag började med så står det så här: han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Gud som har tröstat dig. Du som någon gång har tänt ett ljus och tänt det för dig själv. Du som har bett till Gud, som vet att Gud har kommit med lugn och frid i ditt hjärta. Gud kan använda dig. Du är kvalificerad för att trösta någon annan. Människorna som fick det här brevet i Korint, de var inga superkristna. Flera av dem hade bara varit kristna en kort, kort tid i livet. De kunde trösta i den situationen de mötte människor. Inte bara personer i sin egen kyrka och församling. Här står det faktiskt, trösta var och en. Det betyder var och en. Jag tror inte det finns något bättre sätt att möta sin granne. Den där släktingen som aldrig går till kyrkan. När tiden kommer, för det gör det ju i alla våras liv när det blir tufft, så kan man vara med och tala om att man ber. Säga någonting. Man kan möta den människan med kanske en kram eller en hand på axeln. Och det kan betyda så otroligt mycket. Man kan få komma med tröst. Inte sin egen tröst, utan Guds tröst. Till sist. Idag så kan du få be om att Gud ska möta dig. Mitt i livet där du är. Du som är här och tycker livet är gott och härligt. Be om att du ska få vara den som kan trösta den du har bredvid. Du som just nu går i en svår tid. Du vet att du är här nere. Sök Guds tröst. Det finns så mycket annat som kan göra att vi glömmer av och förleds i tankarna. Som gör att vi för ett ögonblick inte sörjer, men sök Guds tröst. Och vi får vara med och möta varandra. Du kan, när vi går fram till nattvarden som vi ska få gå till om en stund, du kan få lägga din hand på någon. Se någon i ögonen. Säg ett ord eller bara titta på den. Vi är alla kvalificerade för att ge vidare det vi har fått av Gud. Guds oerhörda tröst. Den tar inte slut. Den finns alla dagar. Tar aldrig, aldrig slut. Nu ska jag be en bön. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för ditt ord som kan bli så levande så vi förstår att det är just till oss idag. Tack gode Gud för att vi får vara med och ge vidare någonting så otroligt värdefullt som det goda budskapet om att du har dött för alla våra skull. Det finns ingen fördömelse som är för den som är i Kristus. Tack för att vi får komma med den trösten till var och en som brottas med vad som helst i livet. Tack för att vi får komma med tröst till den som är sjuk. Tack för att vi får komma med tröst till den som känner att livet inte blev som man har tänkt på något område. Men tack gode Gud att livet med dig alltid, alltid har en ljus framtid. Tack gode Gud för hoppet. Det ljusa hoppet som finns med dig. Här och i framtiden i himlen. Ja, Herre, vi ber att vi ska få budbärare om det allra bästa. Ditt evangelium. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen.